Har du kjent noe over dine foreldre?
Wow, ok, getting straight into it. Jeg skal ta en klunk kaffe.
Velkommen til Sonny Sjønnes podd. Ronja Stanley. Med J numera.
Yes.
Också känd som artisten
Neuro.
Men här idag som Ronja Stanley.
Ja.
Artist och underhållare.
Ja.
Tänker jag nu titulera dig som.
Det passar bra.
Tack.
Det låter passande.
Frågan direkt så här nu i början är att har du någonsin fått några udda frågor av barn?
Barn ställer ju bara udda frågor.
Mm.
Min brorson tycker om att fråga mig, vad har du på dig?
Ja.
Det känns bra. Sen måste man förklara det.
Ja,
eller
det
måste
konstigt.
Man, jag vet inte. Ska man bara ignorera. Man blir lite sådär offended. Vad menar du? Vad menar du att jag har på mig det här?
Men det är inte sådär, vad har du på dig? Utan det är sådär, vad har du på dig?
Nej, det är lite sådär, vad är det här? Så det där är lite en shady ton.
Ja, det är inte den klassiska... Who are you wearing?
Ja, nej. Det är inte liksom, oh my god, it's amazing. Och då blir man ju lite defensiv genast.
Ja.
Men sen måste man minnas att det är ett barn.
Mm.
Och sen kommer man över det.
Men bra att du är van med att få udda frågor av barn.
Mm. Jag tycker om att ställa frågor. Och ibland vill jag inte göra det heller, för så tänker jag att okay, det här är nu för random. Eller liksom, jag känner mig själv som de här barnen nu. Så här är det perfekt.
Oh.
Så här att cirkeln slutar sig och jag får lyssna på barnens frågor. För att som Whitney Houston en gång sa, children are the future.
Okej, okay. Nu tur att det var Michael Jackson. För det lät som en Michael Jackson line.
Nu hoppar vi in i Ronjas hjärna.
Har du känt något över dina föräldrar?
Okej, okay, vem har inte? Det är ju klart. Alltså det gick upp på det sättet för att min mamma till exempel har det bästa sinne för självironi. Så jag kör ju alltid min mammas imitation. Hon är herregud som hon håller på och hon är sån, såskopp och helt fantastisk.
Ah, det är din mamma?
Det är min
som
mamma.
Som är den där karaktären.
Jag baserar väldigt många karaktärer på henne. Men det roliga är ju att vi dissar henne i åratal, har vi dissat henne och skrattat åt henne och hennes alla shenanigans och hennes olika sätt som hon säger. Once a party animal, always a party animal. Och fantastiska one-liners som hon har genom tiden att kasta ur sig. Men hon skrattar högst av alla till de här grejerna. Så hon har liksom, det är jätteinspirerande att vi har liksom dissat henne. Och hon på det sättet, inte för att man skulle skämmas över henne, men därför måste man ju också kanske skratta och dissa henne. För att det skapar någon reaktion i oss. Annars skulle vi inte göra det. Det skulle vara så här, whatever. Party animal, fine. Men ja. Men kanske jag ibland, min pappa också kan vara ibland sådär i vissa situationer liksom att hur han kanske presenterar, han vill alltid såhär skryta, man säger, oh my daughter's here, wonderful daughter, the singer, amazing, and so intellectual. Så då kanske man känner sig lite sådär, all right. Men de har båda sina för humor alltså. Men alltså i min familj också så har vi lite sånt sätt att man lite så dissar och alla är lite så komiker, så komiker liksom analyserar ju väldigt mycket vad andra gör, så det resulterar också i det ofta att man liksom lite så där småfittas hela tiden med varandra.
Mm. Så den enda roast hemma hos er.
Det är liksom ongoing roast, så därför det har kanske skapat någon slags reaktion i mig också, för att jag är då näst yngst, så jag får ju liksom, jag blir ju roastad nästan mest av alla. Jag har ännu en yngre syster, men hon är skrapabulle, så hon är liksom egentligen som ett äldsta barn, slash ensam barn, så jag är egentligen lägst ner i det här liksom hela hierarkin. Så jag får ju mest shit då.
Men hur är det om man kommer in i er familj som utomstående, som en ny partner eller något sånt här, och ni har en sån här pågående roast? Det tar säkert en stund att vänja sig.
Min partner har inte blivit desto mer traumatiserad av min syskonskara.
Men det tycker jag är intressant, att när man sen, för man märker ju att man är accepterad senast då, när folk börjar roasta en. Alltså förutom att de roastar en för att de vill, alltså de börjar bråka med det för att de vill ha ut det från familjen. Det är lite illa.
Men det är värre, det kallas mobbning.
Ja, exakt. Men däremot om det börjar komma lite glirningar, så då vet man sådär att okej, nu är jag en i gänget.
Hur kändes det att vara på högstadiet?
hur det kändes att vara på högstadiet. Alltså de allra flesta människorna tycker väl att högstadiet var en sån traumatisk tid.
Eller att det var jobbigt. Säger du nu att det har varit en fantastisk tid?
Vet jag nu om jag har haft, alltså det här, om man lägger det i perspektiv med resten av världen och alla historier som man hör och vad folk säger. Så vet jag om jag någonsin har haft en riktigt dålig tid i skolan.
Alltså, men helt säkert inte, du är en kille, du är rolig och charmig och trevlig. Tack. Så jag kan tänka mig att det är inte ditt största problem. Jag kan tänka att du inte hade din så här konstiga så här space sci-fi gotti face var du hade problematiska rasta flätor.
Men jag har aldrig haft den.
Det nej, liksom, exakt, precis.
Liksom, utan det var nog spännande frisyrer, men de var ändå liksom tidsenliga. Att om du skulle se hur alla andra såg ut så skulle du vara såhär, I get it now. Men däremot så kommer jag ihåg att alltså jag var ganska väldigt sen in i puberteten, så jag var väldigt liten på sjuan.
Och det kan också vara problem, eller skapa problem för ens egna självförtroende till exempel.
Ja, och sen så ändrar, sen är det ju spännande för att sen ändrar det när du plötsligt växer fast alla andra.
Men det är säkert också därför du har sinne för humor och har blivit en komiker, för att du har säkert liksom i ditt korta sinne så har du, liksom, måste man ju kompensera.
Ja.
Det är ju samma för mig också, att sen, okej, okay, jag kan inte vara de här grejerna, men jag kan vara rolig.
Mm.
Så då kan man överleva och få liksom
humor är en bra strategi.
Det är alltid en bra strategi.
Jag har ju ett stipendium i mitt högstadie. Alltså, jag hade en long story short. Jag hade en 30-årskris och så sände jag Succémorgon på Extrem. Och så hade vi bara en idé att nej, men jag ringer till mitt högsta. För om jag skulle dö nu, vad blir kvar? Och så kommer jag ihåg att när man var på skolavslutningen så rabblade de ju på att Brita Maria Renlunds stiftelse och så vidare hade donerat något. Och så ringde jag till mitt gamla högstadiesändning och frågade, kan jag ha en sån här Janne Grönros stipendie på skoj? Och så var han så här, det är klart det. Att du hämtar, du kom hit bara så, med ett kuvert så. Så ger vi. Du får ju ge vad du vill. Så gör du varje år så får jag till min gamla högstadie.
Och det här stipendiet för?
Den måste vara snäll.
Ja.
Men den ska, jag har försökt förklara det åt lärarna. Och sen i något skede så säger de alltid att alltså, du vill ge det åt dig själv. Men och jag var sådär,
no, såklart.
Pretty much. För det fanns, när jag gick i högstadiet så hade min då tidigare rektor, Kocke, så han hade rektorns specialstipendium. Som gick till en elev som var vänlig mot personalen och liksom betedde sig bra och spred god stämning. Men egentligen alla kallade det för smörarpriset. Mm. Och jag kommer ihåg att det var det enda stipendiet jag ville ha. Alla de andra var jag bara, helt samma.
Intressant.
Det här ska jag ha.
Du ville ha liksom vuxnas respekt.
Ja.
Okej. Okay.
Det är liksom att jag fattar spelet.
Just
liksom.
Det. Om man öppnar dörren, och det är ju verkligen smart.
Ja, annars skulle det vara 7,5. Den är medeltalet. Ja. Men om man öppnar dörren och så här.
Ja.
Så jag ger åt en elev som är som tycker om, den får hellre ifrågasätta varför den ska göra någonting i 15 minuter än göra någonting som tar 5 minuter att göra. Men den måste göra det för att den är på riktigt intresserad och för att den tycker om att debattera. Och
just
så här. Men den får inte vara elak och den får jättegärna vara rolig. Men den måste inte vara bra i skolan på något sätt.
Ja, det är inte så här komikerpris.
Nej, den måste inte vara superrolig. Men,
ja.
Men lite sådär att den tänker och sprider god filis.
Om du skulle instifta, Ronja, ett stipendie i högstadiet för en hurdan typ skulle du vilja kanske göra det?
Jag känner nog kanske att det här med snällhet, någon som sprider någon slags bra energi och liksom inte den som kanske är bäst i skolan, det bryr jag mig inte om, för det var jag inte heller. Jag var inte jättedålig, men jag var inte heller jättebra. Så någon som är liksom snäll och respektfull och så här. Jag tror att det är en bra liksom, grund.
För en bra typ klarar sig alltid.
Ja, exakt. Så är det. Så, alltså så är det ju 100%.
Alla vill ju ha, på en arbetsplats, alla vill ju jobba med någon som är en bra typ.
Mm.
Att, man brukar säga, det har diskuterats mycket det här, hur provocerande det är. Men att man kan, allt som oftast, så kan du anställa en bra typ och lära den jobbet. Lite beroende på vad. Men de allra flesta yrken, om du har en bra typ som är någorlunda smart, så kommer den att lära sig det i något skede.
Om man är negativ och just så här att man inte är emotionellt intelligent, det skulle kanske vara mitt stipendium, det mest emotionellt intelligenta. Mm. Det är ju alla de här emotionella grejerna som vi liksom spelar med hela tiden i den sociala djungeln.
Mm.
Men det skulle säkert vara det, för det är en grej som jag alltid tänker på, att så här empatisk skolning borde alla barn, alla borde ha det i skolorna. Det borde vara liksom en timme som man går på så här empatiskolning.
Mm.
Så den mest empatiska och emotionellt intelligenta
det är
eleven.
Bra.
Och får du, en fyra i det, så då vet du att du är psykopat.
Då är du en mördare.
Ja,
ja. Ja, det, och det är också bra att stämpla människor i en viss ålder. Det, det är bra för resten av
sen
livet.
Sen kan man få speciallärare. Ja. Ja. Sen kommer specialläraren in och är sådär, hej. Nu får du komma hit och träna med mig. Det här är en kram.
Nej, men det är bra. Det här skulle kanske kunna vara ett jättebra pris, just speciellt kanske på 8:an kring empati. För där är det ju lite osäkerhet som gäller, och man kanske inte vet riktigt hur man ska vara. Och sen skulle man få bara ett budskap om att det lönar sig att vara en huvudtyp.
Ja, sen också det där att för att man talar inte mycket om snällhet och att vara respektfull mot andra. Men sen när man talar till exempel om intelligens och akademisk intelligens, så det är något som vi ser som något väldigt värdefullt i samhället. Man ska vara smart och akademiskt i skolan, det är liksom något bra. Men emotionell intelligens, det vill säga snällhet, empati, så om man kallar det för emotionell intelligens, så då liksom låter det mycket smartare, mycket mer liksom högaktat. Att det är inte bara såhär, var nu sen lite snäll mot dina andra elever. Så att det låter ju liksom inte alls lika coolt som du ska vara emotionellt intelligent. Det är en skill som är fantastisk att ha, som också kräver mycket, mycket smarthet. Du kan inte vara emotionellt intelligent om du är liksom dum i huvudet, det går inte. Utan det är verkligen en skill som är, borde vara liksom minst lika respekterad som akademisk intelligens.
Här har vi ett yrke åt någon. Utbilda sig och börja gå omkring från skola till skola.
Ja, jag kan börja göra det on the side.
Ja. Ja. Till din mångsyssling som du sysslar med en annars också.
Bra.
Varför ger mammorna mat och papporna voltar?
Yes, jag väntar på den här frågan. Vad sa hon? Voltar?
Voltar. Varför gör mammorna mat och papporna voltar?
Vårt samhälle följer en patriarkalisk struktur som gör att våra könsroller är separerade i olika uppgifter. Det här stammar då från olika väldigt gammalmodiga tankesätt där kvinnan har mindre värde i samhället och då typiskt sett tar hand om familjen medan männen inte gör det. Nu för tiden har vi ju kommit vidare här på den punkten att männen kan vara också likvärdiga, men stort sett så är många män också följer fortfarande de här samma rollerna, att kvinnan tar kanske mer ansvar där, har typiskt sett lärt sig från ung ålder att laga mat, alla möjliga uppgifter som hör till den moderliga rollen, medan den faderliga rollen sen ofta innehåller en mera avslappnad attityd, kanske lite sprinkle of toxic masculinity, och då kan det resultera i att mamman lagar mat medan pappan beställer våld.
När lärde ni er laga mat? Jag bara tänkte testa den här teorin håller i det här rummet.
Laga mat. Mamma, hon höll nu på där. Hon laga. Och det var aldrig liksom... Min pappa har också lagat mat, men det var också mamma och pappa skilde sig jättetidigt, så när vi får till pappa så klart, det fanns ingen annan att laga mat, så klart laga han den där maten. Så, koko. Men vi får också ibland till McDonald's. Men så därför liksom lagade han mat. Men hemma så var det mamma som alltid lagade mat. Det var liksom hon som var i den rollen. Hon städade, hon fixade, hon gjorde allt. Hon var så här singelmamma, men ibland gift med män. Så hon liksom gjorde allt. Så klart med henne, så att se när hon lagade mat, så lärde vi ju då, hjälpte henne och följde med vad hon gjorde. Och sen ibland kanske hon lärde oss något recept och sådär. Men det var inte heller som hon skulle vara så här att nu mitt barn, ska vi laga lite hönsfrikassé, kolla på vad jag gör. Och sen visa hon det. Det var inte liksom sånt, men såklart var det ju hon som gjorde allting.
Mm. Men du har en grundbra bas som kommer hemifrån när det kommer till matlagning.
Ja, definitivt. Mamma lagar, tyckte alltid om att testa möjlig matlagning, jättegod liksom husmanskost, men sen också lite så här franska influenser som kommer från min mammas sida, den gulliksvenska släkten där, och det fransk mat och fransk kultur och den finlandssvenska högre klassen där, ja. Och sen pappa då som tycker om att laga spicy mat, hans pappa som reste i Indien och hämtade just den liksom inflytande där att liksom chili han lärde mig att äta liksom spicy mat, så att jag har nu liksom väldigt stolt över min höga tolerans för spicy mat, men han införde sen lite annan mat än den där finska husmanskosten.
Mm. Wow.
Vad har du lärt dig laga mat? Ursäkta, en gång till. Kan du laga mat?
Kan jag laga mat?
Tycker du om att laga mat?
I dagens läge så kan jag om jag vill. Jag vill inte så ofta. Mm-hmm. Alltså, speciellt i vardagen så om jag, för tillfället bor jag både i Helsingfors och i Riihimäki, så oftast när jag är i stan så då fungerar ju Volt. Men det gör det inte i Riihimäki. Mm. Och jag tycker om hemskt enkel mat. Igår bad jag jättemycket om ursäkt från två tjejer där hemma. Och jag är inte en vän av matsvinn. Så jag försöker alltid använda allt som bara finns i kylskåpet. Så att vet du, ingenting blir gammalt. För att det här är någonting som hela tiden händer. Och det stör mig så mycket. Så det blev den helt hemskaste på något sätt. Enklaste maten. Där jag bara tog pasta och blandade in det i någon chèvre utan typ något annat och sen vet du, bara höna. Jag var bara så att nu har vi ingenting annat, men det här är nu vad det är.
Det här är nu vad det är, och så äter ni det och håller klaffen.
Men jag tycker att
jag tycker att det där är också helt okej. Och det finns ju sådana lifehacks, för jag till exempel brukar ha en sån här som man får från typ hallen, en sån här italienska sån här chili, de kallar det för sån här drunken pasta grej så man kan bara sätta det liksom lite pasta och smör och sen så här chili grej och lite pesto och lite pastavatten och sen har du en perfekt liten
älskar
pasta.
Det
så
ska
man
vara
har så här små grejer i skåpet som man kan lätt laga mat. Det är min lifehack. För att när jag lyst på dagen när jag jobbar hemifrån, lagar lunch, så jag är så inne i mina jobbgrejer att jag har jättesvårt att vara så här, nu ska vi sätta på förkläder för att inte köka och laga en lasagne. Det liksom går inte. Så då vill man ha något snabbt och lätt.
Jag har en kompis som sa att hans mamma alltid sa att all mat behöver vara god. Och jag tycker det är lysande tankesätt.
Jag håller med dig.
För jag är så, alltså när det kommer till mat, jag har inte den relationen till mat att jag tycker att det ska vara jättegott. Alltså okay. Jag älskar jättegod mat. Jag kan betala mycket pengar och gå på en fin restaurang. Men sådär, vad ska jag äta till lunch idag? Någon näring.
Föda.
Men det där verkligen, jag har funderat på det där ofta. Det här är liksom min case vault, den här grejen liksom, om att man alltid beställer det godaste. Så jag har blivit trött på att beställa det godaste. Att det liksom, man blir trött på att alltid välja, så att nu ska jag alltid välja. För att då när man gick i skolan, okay, ibland så var det ju liksom extremt liksom, riktigt den värsta maten som man inte vill äta. Men sen ibland, sen tänkte man att mamma hade lovat att hon ska laga thai-mat. Så som en finsk kvinna lagar thai-mat, men lagar thai-mat på fredag. Man, herregud, jag kan inte vänta. Eller vi ska äta junk food och franskisar med knackkorva på fredag. Man bara väntar på att äta sin torra pasta med något konstigt som skolan har lagat och underliga grejer. Så då att äta och inte alltid få välja vad man äter och äta just bara så här som du väljer att helt samma, för du bara äter, det är föda. Så sen ser man mycket mer fram emot och kanske ännu liksom uppskattar några stunderna när man äter något riktigt, riktigt gott. Mm. Att man inte alltid liksom ska överanalysera vad man äter. För sen är det också jättesåhär tryck på att man ska alltid äta det godaste. Och det känns inte som liksom hälsosamt på något sätt.
Varför måste man bädda sängen när den blir råddig när man går och sover?
Alltså jag tycker ju, det här är ju liksom, när hemmet är organiserat, så det är en reflektion av min mentala hälsa.
Aha.
Och jag känner att...
Du hör till dem.
Ja, och jag lyckas inte alltid med det, för ibland finns det kassor och det finns skit och grejer och allt.
Men finns det också skit i ditt huvud?
Alltid.
Alltså det korrelerar?
Alltid, ja. Desto sämre jag mår, desto mera. Men sängen är en grej som alltid bäddas. Om jag inte har helt sjuk krabbis, så sängen bäddas alltid.
När bäddar du det? Alltså sådär, när du har stigit upp och borstat
dig? Just före du går och sova.
Nej, men sådär,
alltså, 5 minuter före.
Så att man får gå in i
en alltså, säng. Efter att jag har ett morgonmål. Ibland genast om jag känner mig riktigt hurtig. Ibland sen när jag har ett morgonmål. Men före jag sticker hemifrån. Eller före jag sen liksom börjar min dag. Då om jag jobbar hemifrån. Så då liksom där innan så smäller varmare. Före 12:00 om vi säger så.
Imponerande. Du är den första människan jag träffar som är i vuxen ålder som gör det.
På riktigt?
Ja, va? Som inte har typ ett ni... vill visa exempel åt något barn eller något sånt.
Va?
Bäddar
du sängen?
Vad menar du?
Aldrig.
Nej, bäddar aldrig. Om inte jag får gäster så bäddar jag.
Herregud.
Men är det inte äckligt att bara gå in i en säng som är obäddad?
Ja, det känner jag också.
Ursäkta, ursäkta, va? Det är det bästa. Du kommer dit och du har täcker liksom en uppvikt för du har vikt bort det på morgonen så har du liksom lagt att sidan stiger upp. Och sen när du kommer tillbaka så är bara perfekt, du kan bara lägga mig. Jag kan bara liksom rewinda hur jag kom upp från sängen. Lägga mig här, ta tillbaka täcket så kan jag gå och sova. Men du sover inte powernap så på dagen?
Ja, ibland.
Bäddar du upp sängen?
Inte går jag in under täcken när jag tar en powernap.
Nej, men...
Aldrig i livet!
Va?
Janne, man kan inte, det går helt för djupt.
Man klär man av får sig... För... Nej, alltså, jag sover naken, men om jag, om jag tar en powernap...
När du tar en powernap, sover du också då naken?
Nej, då boxers på. För sen när man, när man vaknar så vill man ju veta att var det här natt eller dagssömn.
Och sen boxers.
Du säger det här boxers på. Yep, då var det powernap. Då vet jag det exakt när jag vaknar. Så jag behöver inte fundera. För ibland sover man så djupt att man vaknar och bara, är det nästa dag? Och sen, nej, jag har boxers på. Det är samma dag.
Janne, om du vet något om naps nu här. Ja. Så de säger ju också att egentligen är det bästa nappen att du håller en sked. Och sen när du somnar så att du fäller den här skeden. Så då har du sovit tillräckligt. Så jag tror att du går liksom för djupt in i en naps nu. Därför kanske, trust me, testa det någon gång.
Okej, okay, jag ska börja bädda sängen och ligga under en flisfilt. Med en sked i handen. Det låter mycket friskare. Jävlar med mycket jobb.
Vad är det dummaste du har gjort?
Var ska jag börja?
Vad var det dummaste du gjorde senast?
Vad jag gjorde senast? Alltså jag är ju dumma grejer hela tiden. Jag är ju jätte... Jag håller i processen att få min ADHD-diagnos. För jag har misstänkt nu väldigt länge att jag har ADHD. Men det gör att jag är väldigt disträ. Jag tappar saker som är bredvid mig. Plötsligt så är min telefon försvunnen. Jag söker efter min telefon i 15 minuter. Och har ställt in liksom honungen i kylskåpet. Liksom sådana här grejer gör jag hela tiden. Dumma grejer gör jag inte mer. Liksom allvarliga dumma grejer. Men som ung har jag ju gjort lite mera hyss, om ni vet.
Berätta lite mer.
Ja. Nej, men alltså, dumma grejer, alltså som tonår, en faktiskt dum grej som jag gjorde. När jag var vid den punkten att jag skulle få till ett gymnasium och välja det. Mm. Så min mamma då så liksom ville mitt bästa och var ganska så här tiga mamma där liksom och med liksom att vi var vi. Det var inte så mycket jag, det var mest vi. Och sen när jag skulle välja gymnasium, jag är såklart då alltid håller på med musik, så det var ju liksom ett naturligt val skulle vara då Töle gymnasium på musiklinjen. Och sen då för att jag hade så mycket problem med min identitet och min självständighet som jag upplevde att kanske inte riktigt existerar. Så när min mamma då sa att jag tycker nog att vi söker dit i Töle gymnasiums musiklinje. Och då sa jag, nej vi gör inte, för det finns ingen vi, det finns bara jag, mamma. Och sen får jag till fucking Norsen och hade det sämsta gymnasietiden någonsin. Och jag gjorde det bara för att gå emot min mamma.
Nej.
Och det var liksom det var verkligen det dummaste. Och det var så det liksom, jag tänker på det liksom nästan hela tiden så här, varje vecka var så här, varför gjorde du det där? Men ja, det var riktigt dumt.
Ja, man vill så princip. Principsak.
Ja, och alltså det här är inte någon liten grej, för det här eskalerar ju då till att jag hade, för att jag kände mig så oförstådd, jag hittade ju inte människor som var som jag, så jag kände mig inte utanför, jag kände mig inte så alienated av, liksom jag var där med de här norska människorna som inte kunde, liksom, vissa människor kunde relatera till, men inte så mycket. Och sen kände jag som en freak, så började jag träffa en massa konstiga killar, jag började dejta någon så här, vad heter det, drug dealer boyfriend, som då tog alla möjliga droger då. Så det var ju bra grej där att börja dejta honom. Det var jättefint. Smart. Föräldrarna stolta.
Ja, mamma var sådär, vad är det med honom? Jag är med honom.
Jag är med honom. Ja. Bra val. Yes. Och sen började jag då leka, experimentera med droger och började eskalera. Jag OD, jag hamnade på sjukhus. Jag tänkte nästan dö för att jag OD på läkemedel. Så här liksom eskalerade det här nu.
Ja. Ja.
Och sen då massa mera hemska förhållanden med killar tills jag sen liksom började komma tillbaka. Men tänk om allt det här började från det att jag får till fucking Norsen för att jag ville vara självständig och visa till min mamma att jag är en individ.
Tänk, för jag tänker jätteofta just sådär, du kommer till olika vägskäl i livet och så väljer du någon där vägen. Och sen på basen av det valet så börjar det att gå åt ett visst håll. Du kan ju alltid välja tillbaka, kanske vid något skede.
Ja.
Men i ditt fall just sådär, så det där är en ganska intressant fråga.
Yep.
Att är det egentligen frågan om en så simpel sak?
Ja, och man blir ju galen när jag sitter och funderar på den här saken. För då, när det har hänt så extrema grejer, så då sitter du ju och funderar på liksom, hur hände det här och går tillbaka. Så man liksom kan ju bli sjuk i huvudet av att fundera på det här och komma till sådana små, de här vägkärnorna. Att om jag skulle gjort det här, så vad ska jag hända då om det här och det här det här. Så det är ganska intressant.
De har också format dig till den du är idag.
Och, så är det.
Och det där, så det finns väl en point med väldigt mycket.
Alltså 100%, jag tror starkt på att everything happens for a reason. Ja. Så jag tror att det var ett bra val. Det är alltid den slutsatsen jag kommer till. Jag säger, om jag ska ha gjort det här, skulle det här inte ha hänt. Men sen tänker jag också att nu har jag blivit en fantastisk warrior som gör allt det här och har överlevt. Och annars skulle jag inte ha vetat, om jag inte skulle ha nästan dött, så då skulle jag inte ha haft en sån insight på livet som jag har nu, där jag liksom verkligen kämpa för att man ska, om man är här på jorden, så ska man göra någonting vettigt, man ska vara snäll, man ska vara en bra typ, above all, och göra det som man älskar. Så.
Hur gammal var du när du tänkte dö?
Jag var 19.
Uff! Yikes.
Japp. Min lilla syster var 13. Och samma år så skilde sig hennes föräldrar. Så där hade vi lite start på childhood trauma.
Yeah.
Stackars barn.
Yeah.
Ja. Men, och det är därför också vi har vårt sinne för humor i vår familj, för att det händer tragedier och sen måste man copa med det på något sätt.
Men det var intressant det där som du sa, att du, liksom, att du valde för att på något sätt trotsa det här vi och din mamma.
Ja.
Och liksom att vi har du pratat om det här med henne? Alltså har ni gått igenom att... att så.
No, inte kanske direkt just den grejen. Men nu har vi ju snackat om det att... För saker blev så komplicerade med min före detta styrpappa. Och det var liksom han som var en katalysator för ganska många grejer. Men såklart nog har vi ju analyserat lite av det här grejen. Men sen, det har också kommit till en punkt nu att nu har jag liksom bearbetat de här sakerna delvis också med mig själv mest av allt. Mm. Och i något skede så kanske jag nu snackar direkt med mina föräldrar. Men det är någonting som jag har också måste bara bearbeta själv. Att det är något som vi sitter och snackar om. Men vi brukar sitta och snacka om just sådana saker som har kanske varit vilseledande liksom, gällande min före detta styrpappa. Och att just det talade om att han var en nallebjörn och hur det kan vara vilseledande för ett barn. Om det är en person som är väldigt problematisk och sen säger man att det är en nallebjörn. Så då tänker man ju säga att herregud, nu ska jag fixa alla de här nallebjörnarna, stackars nallebjörnar. Så det ledde ju till de där alla toxic förhållanden som jag hade. Den här liksom tanken.
Om en får prata i en annan sak. Det här när du pratar om toxic bra, du sa det, då du kan säga det. Så,
vad sa jag? Toxic masculinity?
Nej, förhållanden.
Ja.
Sa, ja, men jag toxiska förhållanden.
Toxiska, ja.
Ja, där satt den. Så för det, jag tycker alltid det är fascinerande. För det är många som har en tidsperiod där man vill ha en viss sorts partner. Mm. Alltså man vill ha någon farlig, man vill ha någon bad boy eller bad girl. Liksom. Man vill ha, liksom, det är det man är ute efter.
Mm.
Och det är sällan sen liksom långt senare i livet så kanske man har börjat gilla andra saker.
Mm.
Men hur, om du liksom hade många sådana förhållanden, så nu antar jag att Johnny inte är sån.
Nej, han är fantastisk. Prinsessa.
Men hur gick du från liksom att gå igång på knarkhandlare till den här prinsessan?
Emotionell intelligens.
Ja, men alltså hamnar du liksom med att bara säga åt dig själv att...
Många misstag.
Ja.
Alltså det, jag har haft då tre sådana förhållanden ungefär som har varit, 3-4 som har varit liksom problematiska. Men och sen varje gång har man lärt sig lite. Varje gång har gått ganska nära elden, ganska nära döden, ganska nära alla möjliga våldsamma situationer. Och sen har jag lärt mig lite varje gång. Och sen just försöka bara hitta sätt att få bort den där toxiska grejen från ens liv, som också handlar om att skaffa vänner och bearbeta på. Jag hade social fobi, så jag vågade ju inte träffa människor. Jag träffade ingen ännu. För några år sedan så hade jag inga kompisar. Jag hade en kompis, Sara, och hon sa till mig en gång, Ronja, du måste skaffa lite vänner nu här, att du kan inte ha bara mig. Mm. Det här var typ, inte vet jag, 4-5 år sedan. Så det, alla de här sakerna och de här förhållandena ledde ju till att jag liksom riktigt hade någon. För att jag bara så här isolerade mig helt totalt i de här männena och i allt det här liksom skitet. Och så här partners gör ju det också. De vill ju bara att du ska vara ensam och inte ha så mycket kompisar. Så det leder ju till att man blir väldigt ensam. Så då måste jag hitta vänner och hitta mig själv. Göra grejer som känns bra för mig. Hitta min identitet. Och vara mig själv. Och om jag ska vara mig själv så måste jag ha människor omkring mig som låter mig göra det. Yep. Och sen träffar jag och hittar Johnny av en slump. Och sen då när vi träffades så det var det så här explosion. Att okej, att jag kan vara alla de här sakerna. För att han var första människan som verkligen har förstått mig.
Yep.
Och det hände helt i misstag. Det skulle lika bra kunna vara ännu en problematisk typ. Men jag råkar ha bra tur att träffa honom.
Mm, vad kiva.
Ja.
Ronja Stanley, stort tack för att
tack
du kom
mycket.
Hit.
Tack så mycket. Angenämt. Mycket angenämt. Trevligt. Tack så mycket. Tack till alla barnen också.
Ja.